Äntligen söndag, det är fantastiskt att vara här. Se er allihopa. På torsdag och fredagsdygnet så var jag iväg på en ledarsamling faktiskt med jobbet. Jag var i Stockholm och träffade chefer från hela Sverige. Och hamnade i ett andligt samtal, jag ska berätta lite mer om det sen. Men det var sådär, wow, där kan man också hamna i andliga samtal. Vi satt. Det blev liksom, vi åt middag tillsammans ett helt gäng. Vi var över 260 chefer från hela Sverige. Och Gud placerade mig vid ett bord tillsammans med en kille. Och vi började prata och vi pratade lite om vad vi jobbar med och var vi kom ifrån. Och så liksom av en händelse så... Nej, vi började prata, så var det. Vi började prata om amerikansk politik. För han var lite inne på vad händer nu när Trump har tagit över. Hur ser du på det där? Och så kom man in på, ja, alltså jag förstår inte det här med kristen högerrörelsen i USA och hur de kan backa Trump så där. Och så liksom kom det ena in på det andra. Så sa jag att jag, och så frågade han mig, hur kommer det sig att du är så påläst om amerikansk politik? Följer du det av intresse? Eller jag sa, ja, alltså jag är pastor i en frikyrkoförsamling också. Förutom att jag jobbar heltid. Så att, och då blir det så att det här blir ganska intressant att fråga och följa, för att det påverkar mycket. Och då han bara, oj, jaha, hur funkar det där? Och så börjar vi. Och där höll vi på i, jag tror vi höll på i närmare 2 timmar. Och pratade. Och det visade sig att han var konfirmerad. Han var uppväxt i en kyrklig miljö, konfirmerad. Men sen liksom idag en agnostiker och så. Men han hade så mycket frågor. Han hade så mycket ärliga frågor att ställa. Hur funkar det här? Och hur blir det då? Men jaha. Det finns mycket där ute. Man träffar på det där lite var som helst. Att liksom, helt plötsligt så hamnar man i ett samtal med någon där det glimmar till. Det är fantastiskt bra. Idag så ska vi öppna våra biblar till första Korintherbrevet 2. Vers 9-16 och prata om den andliga människan. Den andliga människan. Och tanken med de här bibelsöndagarna, det är lite grann att det här är ett samtal. Vi talar om bibelverserna, vi läser det tillsammans och vi försöker att förstå det tillsammans. Så att följ med och tänk själv och liksom låt Guds ande väcka liv i dina tankar under tiden. Och kommer upp funderingar eller liksom, men vänta nu, vad händer, hur hänger det här ihop? Så skriv ner det, eller om det är något du behöver förstå på en gång, så räck upp handen och ställ en fråga, så att vi liksom håller det här som en dialog. Det här är inte en vanlig, bara en gudstjänst och bara predika och sen, ja, så var det bra med det, så går vi hem. Utan tanken är liksom att vi tillsammans tränar på att gräva ner oss i Guds ord och gräva fram skatter. Är du med på det? Gott. Och då kan det bli så, om det kommer en jättestor fråga, så kan det bli så att ja, men vi hänger upp den mantelfaktorn och så tar vi den lite senare. Eller så svarar vi direkt, eller så pratar vi direkt om det. Så det blir lite olika beroende på vad som kommer fram, hur vi väljer att hantera det. Men när jag läste de här verserna och började fundera liksom, vad innebär det här sammanhanget? Har du läst texten? Vi kan läsa den tillsammans. Liksom du tar upp hela sammanhanget där. Första Korintherbrevet 2, 9-16. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. När jag tog tag i den här versen, de här verserna, så tänkte jag, Herre, vad betyder det här? Vad är det du vill säga? Vad är det här för sammanhang? Vart ska du ta vägen någonstans? Alltså, har du råkat ut för det någon gång att du läser i din bibel och så blir du bara som ett enda stort frågetecken? Du liksom, men Gud. Och det är alltid ett sån här signalvärdes ord i bibeltexten. Om det står ett långt sammanhang, ofta någonting negativt, och så kommer det, men Gud. Då vänder alltid någonting. Men Gud har. Och så är det lite grann, så upplever jag lite grann att det är för mig, att jag har mycket som är emot, men Gud har gjort någonting. Han har på något sätt lagt ner en ande och en längtan och en kallelse på något sätt. Och så tror jag det är i ditt liv också, att det är mycket som talar emot det som du brinner för eller längtar efter. Men Gud, han har en annan plan. Han har andra möjligheter för dig. Därför att han är inte beroende av dina omständigheter. Han är inte beroende av din utrustning eller vad du är i dig själv. Han är liksom oberoende av oss, och ändå så väljer han att använda oss. Ibland i mina mörkare stunder, så när jag själv känner att jag är väldigt besvärlig för Gud. Så pappa, jag har inte varit, nu är det jobbigt att vara min pappa. Liksom. Nu har jag varit lite bångstyrig. Så tänker jag nästan att Gud sätter liksom en ära i att använda så krokiga verktyg som han kan. För att alla andra ska kunna se, liksom, oj, kunde han göra det med den? Det var bra gjort. Gud är god. Ibland så är det sådär, liksom, jag är inte ens en krokig hammare. Jag är en krokig hammare med avbrutet skaft och borttappat huvud. Liksom, och Gud slår ändå i spiken. För att han är fantastisk. Men ibland känner man ju sådär, liksom, jag sumpade det där igen. Fast jag försökte mitt bästa, så bara, men Gud, han kan ändå. Och ibland, vet ni, ibland har vi institutionaliserat kunskap. Vi har gjort det till någonting som är liksom, vi har satt på en piedestal. Och ofta då mänsklig kunskap om gudomlig kunskap. Hänger du med mig nu? Om vi lever i ett sammanhang där, ja, men du måste ha en speciell titel. Du ska vara vigd till präst eller smord till pastor, har gått den och den skolan, har det och det pappret på att du kan någonting för att räcka till eller för att duga eller för att vara någonting. Det är inte ont i sig, men om vi upphöjer det på ett felaktigt sätt, då kan det bli krokigt. För att då institutionaliserar vi mänsklig kunskap om det gudomliga istället för den gudomliga kunskapen själv. Förstår ni skillnaden? Om det är våra människotankar kring Guds kunskap som vi upphöjer istället för att vi upphöjer Gud själv, då kan det bli krokigt. Då blir det så här, när man liksom har en teologi som är viktigare än kärleken till nästan, till exempel. Att man liksom, ja, men det här är våran särart, det här slåss vi för, det här trampar vi ner våra syskon för att försvara, för det här är våran centrala doktrin som är jätteviktig. Och den behöver inte ens vara falsk, det kan vara precis någonting gott. Men om vi håller det på ett sånt sätt att vi liksom måste slåss med andra, då har vi gått vilse någonstans. Och då behöver vi de här verserna vi ska studera idag. För det är min bön och min längtan, är att ta med dig in i andens skola, andens process, hur Guds ande verkar i dig för att göra dig beroende av Gud och inte av människor. Amen. Och vi börjar med första Korinthierbrevet 2:9b, andra halvan av den versen. Det här är kanske en av de mer felciterade verserna i hela Nya Testamentet. Har du hört den här någon gång? Vad ögat inte sett, vad örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat om som älskar honom. Vad handlar det om? Är det någon som har en tanke? Om du har hört den här citeras någon gång, vad brukar man säga att den handlar om då? Eller om man bara läser den så, rätt upp och ner. Himlen, ja, precis, det är det vanligaste. Att det handlar precis om himlen. Hur kommer det bli i himlen? Gud är väldigt god mot oss. Han har ju berett någonting. Men om man läser den här versen i sitt sammanhang och ser, vad är det Paulus, vad vill du säga med det här egentligen? Om vi tar 9 och 10 ihop, Lisa. Så vi tar, gå backa till 9 ska du se. Men som skriften säger, och i vissa översättningar, i min bland annat 5081, den gamla, så står det så här i den översättningen att vi förkunnar, som det står i skriften, vad inte ett öga sett och inget öra hört, vad ingen människa har anat, det som Gud har berättat om som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vilka öron är det som inte har hört och ögon är det som inte har sett och hjärtan som inte kan förstå? De som inte har tagit emot, ja, det är världens ögon och världens öron och världens hjärtan som han pratar om, att de har inte kunnat förstå. Så det han talar om här, det är uppenbarelsen av andliga ting. Alltså fullheten av det Gud har gett. Ja.
Jag hoppas det är en ärlig ställd fråga. Men jag tänker så här. Alltså, att innan jag är frälst så är jag ju andligt död, korrekt? Så när anden tar sin boning i mig så är det som att det här första persons perspektivet får ett nytt ljus. Det vill säga, jag blir levande på riktigt. Och det som livsuppehåller mig, alltså det nya drivet, det nya livet i mig som längtar mer efter Gud, kan inte vara någonting annat än den ande som har återuppväckts i mig. Och jag tänker någonstans att de här bibelorden menar på det, att liksom låta Gud ta mer och mer plats, lite som en gudomlig terapeut i oss, så att säga. Att längs vandringen så kommer vi mer och mer i fullhet, för att det är hans vilja, inte vår egen.
Ja, men det ligger väl någonstans där att liksom innan Guds ande gör sitt verk så blir mycket av det som förkunnas nonsens. Det går liksom inte att förstå. Och på ett sätt, på ett plan, så är det också så med evangeliet. Paulus säger att talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som tror så är det en Guds kraft till frälsning. Alltså det finns någonting i det där att människan som Guds ande inte har verkat på ännu, det finns inte förutsättningar riktigt för att ta in. Det saknas någonting där. Alltså härlighetens budskap, Kristi verk, hur fantastiskt det är att Jesus kom och gav sitt liv för oss. De flesta fattar inte det. Det går liksom inte att ställa upp det som en objektiv sanning och säga, titta på det här, och folk säger, ja, oj då, vad bra. Kom, berätta, det här är viktigt, Chris.
Innan jag blev frälst så upplevde jag att Bibeln var bara ord, jag fattade ingenting. Och sen när Gud hade mött mig så plötsligt så öppnade sig Bibeln på ett fantastiskt sätt. Så det blev något helt annat. Så vi behöver ju frälsningen först för att uttaget kunna förstå vad som står i Bibeln.
Precis, exakt det är väldigt viktigt att ta med sig. Så en jättebra beskrivning, Chris, precis på det som händer. Att det händer någonting när Guds ande flyttar in. När vi blir födda på nytt och Gud tar sin boning. Så öppnas. Och det är samma process som Bibeln beskriver när lärjungarna vandrade med Jesus på väg ut till Emmaus. Så gav han dem den här gåvan när han talade till dem. Så fick de liksom en liten injektion av helig ande. Anden hade inte blivit utgjuten av hela kyrkan, men de fick den lite grann. När han öppnade skrifterna för dem och berättade allt som stod om honom. Helt plötsligt så upplevde de att, oj, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Det hände någonting där. Den där gåvan är jätteviktig. Så Guds ande har uppenbarat det för oss. Och i första Johannesbrevet 2 och 27 så skriver Johannes så här. Men smörjelsen som ni har fått av honom, Den smörjelsen, det är den helige andes närvaro i ditt liv, det är det han menar. Förblir i er och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Det händer någonting med dig när du tar emot den där gåvan som gör att du blir andligen oberoende. Det innebär inte att det är fel att ha en lärare. Och ibland väldigt, väldigt nyttigt och bra att ha en lärare. Och att man kan hjälpa till att växa mycket snabbare om man tar del av god undervisning. Och att man ska gå till komma hit på söndagar och ta del av Guds ord. Allt det där är gott och bra. Men du behöver inte känna att du är beroende. Så som bibellärare vill jag aldrig någonsin orsaka att du blir beroende av att komma hit och lyssna på när jag förkunnar Guds ord. Det jag vill åstadkomma är att ge dig redskap för att du ska förstå att du är oberoende av den undervisningen för att ta in det Gud vill säga till dig.
Jag finner också väldigt intressant den texten, att i kontexten, liksom, i judendomen på den tiden, så var det liksom att kunskap om religionen, kunskap om Gud förmedlades via fariserna, via prästerna. Och det här är liksom ett nytt sätt att förmedla det via anden. Och det, ja, det bara kom till mig.
Ja, men precis. Det är helt rätt. Och jättebra poäng att, så att säga, det är en ny paradigm historiskt jämfört med hur det var runt omkring då. För att man, vi hade, och det här tog inte lång tid innan vi som människor tappade bort det igen. Det var det här reformationen handlade om. Då vände sig ju Luther och några av hans medreformatorer emot att kyrkan hade blivit en sån institution som, där man hade gjort folket beroende av en präst. Bibeln fanns inte tillgänglig annat än på latin och normalt folk kunde inte läsa latin. Och man hade liksom satt en institution mellan människan och Gud. Men enligt Johannes här så säger du att det ska inte vara så. Vi ska inte behöva det. Ni ska inte vara beroende av att ta emot undervisning. Ni ska gagnas av det. Ni ska ha gott av det. Det ska vara till gagn för er och någonting bra och någonting som är gott att göra. Men det ska inte vara ett hinder för dig. Och du ska inte känna att det här är för svårt för mig. Jag kan inte. Då ska du gå till Gud och be. Då ska du gå till Gud och be. Herre, kan du hjälpa mig att förstå det här? Kan du öppna den här bibelversen? Då glimmar det till, precis som Kristus sa förut. Då glimmar det till och Gud öppnar och liksom visar upp vad han säger i sitt ord. Och det innebär också att du har en viktig uppgift när du är här. Du ska alltid kontrollera det jag säger. Det är församlingens uppgift att granska den som förkunnar. Ni ska pröva. Men då ska ni inte pröva det mot mänsklig kunskap. Ja, men den där och den där kyrkofadern, eller den här och den här professorn, eller teologen som jag tycker om att lyssna på, den säger si eller så. Det kan vara bra och det kan man behöva ta till ibland. Men det vi ska pröva mot är ju, vad säger egentligen gudsordet? Stämmer nu det här? Men vänta nu, när du tolkar det här så här, eller när du läser det här och det här i texten, jag har fått ihop det. Då ska handen komma upp. Hopp, vänta här. Stämmer det här nu? Den processen ska ni alltid ha med er, oavsett vem ni lyssnar på. Om ni lyssnar på någon här i kyrkan eller om ni sitter hemma och tittar på klipp på YouTube eller vad ni gör för någonting. Man ska alltid gå tillbaka till grundordet och säga, stämmer det här som de sa? Eller är det färgat av någonting? Är det färgat av mänskliga tankar som man har tagit med sig och lagt på som ett raster på texten för att få till det så som man vill ha det? Då kan det fortfarande finnas goda saker att hämta. För det är alltid gott när människor förkunnar Guds ord med ett ärligt uppsåt. Men det kan finnas människotankar där som, då får vi bara sila bort dem. Och så behålla det som är gott. Är ni med? Det är en jätteviktig process. Och Jesus själv, han säger också om den heliga ande i Johannes 14 och 26. att det är anden som uppenbarar för oss. Men hjälparen, den heliga ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och det här sa ju Jesus till lärjungarna primärt. Så här är det i första hand, så handlar den här texten om det apostoliska uppdraget som de fick, att de skulle gå ut och förkunna det Jesus hade förkunnat, och skulle de få hjälp av den helige ande, så att liksom bibeltexten blir inspirerad av anden. Men det gäller också principiellt, så gäller det även för oss var och en, att den här processen fortsätter samtidigt. Om man kopplar ihop den här versen med det Johannes säger i första Johannesbrevet och det Paulus säger här i Korintherbrevet, så blir liksom helheten den att andens gåva i ditt liv, den fortsätter att verka på ett sånt sätt att du blir utbildad av Guds ande. Du finns i the school of the spirit. Och den finns tillgänglig för dig att ta till, så att du har möjlighet att ta in det. Och därför så är det en god vana att be innan du läser din bibeltext. Jag pratade om det förut, att ibland så är det som att man sitter och läser Bibeln och det går på autopilot, man fattar ingenting. Eller man kan läsa liksom en hel bibelbok och så bara stänger man Bibeln och så, vänta, vad stod det? Det har liksom inte hänt något. När det händer, om du har liksom en bibelläsningsvana, säger att ja, men jag brukar läsa, följa den här bibelläsningsplanen, eller jag läser den här tiden på morgonen. Om du märker och kommer på dig själv med att det blir liksom noll, det händer ingenting, stoppa då. Så går du tillbaka och så ber du: Helige ande, kan du hjälpa mig att öppna bibelordet? Kan du hjälpa mig att få uppenbarelse över det här? För jag vill inte läsa på automatik, det ger mig ingenting, det är inte värdefullt. Jag vill läsa med dina ögon. Och då kan det vara så att du bara behöver liksom läsa 2-3 versar istället för ett helt kapitel. Det gör ingenting. Men oftast så är det så att då händer någonting. Guds ande öppnar ordet för dig och så är det något som glimmar till och träffar hjärtat. Och liksom, wow, oj. Du får en uppenbarelse över en sanning. Det är stor skillnad. Så ta för vana att göra det. Be innan du läser. Det för oss vidare till nästa punkt som Paulus har här i vers 13-15. Att den oandliga människan kan inte förstå. Andra Korinthierbrevet 2:13. Det förkunnar vi också. Alltså det som Gud har uppenbarat för oss. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. En helt döv människa som har en hörselskada som gör att man inte kan höra någonting alls kan inte uppskatta en symfoniorkester. Och en helt blind människa som har tappat 100% av sin syn och inte ser någonting alls kan inte uppskatta skönheten i en solnedgång, framförallt inte om man har varit född blind från födseln och aldrig sett den. För det går inte liksom riktigt att beskriva i ord. Man kan få en uppfattning av det, men man kan inte fullt ut njuta av det. För att det saknas det primära sinnet som används för att uppleva antingen en vacker symfoniorkester som spelar eller en vacker solnedgång som bara ser ut och är alldeles tyst. Man saknar ett sinne. Och en oandlig människa, på engelska så talar man om the natural man. Alltså att de vi är bara av oss själva. Innan Guds ande får tag i oss så är det liksom den naturliga människan saknar helt enkelt Guds ande och kan då omöjligen förstå andliga ting. Det går inte, det finns liksom inget sinne med vilket man kan uppskatta Guds storhet och härlighet på det sättet som bara Guds ande kan förmedla det. Det saknas någon del i sinnesutrustningen för att kunna förstå det. Och om vi tittar här på i vers 15. Det här ordet som översätts med bedöma, det är på grekiska katakrino, det vill säga det är en rättslig term, att man gör en undersökning av någonting för att komma fram till om det är sant eller falskt. Man, om man liksom går in och gör en brottsplatsundersökning och hämtar in bevis, då gör man det här bedömningen, bedöma. Så att det liksom har en klang av att bedöma i förhållande till om någonting är sant eller falskt, rätt eller fel. Så man skulle också kunna översätta det med avgöra eller utröna någonting. När man utrönar någonting, då är det liksom att man undersöker det tills man kommer fram till hur det verkligen är. Så den oandliga människan kan inte förstå eller utröna din kärlek till Gud och dina livsval. Det är oförståeligt. Det går inte att fatta. Men hur kan du prioritera som du gör? Det här är ju helt konstigt. Du ger bort dina pengar och din tid för någon påhittad figur som du tror finns. Det är ju helt nonsens. Det är något fel på dig. Det här ställer till det för oss ibland i relationer. Om du har en nära relation, om du har en familjemedlem eller släkting eller nära vän som inte är troende, då är det, kan det vara en tröst att veta att Gud ser det här och att det är en del av hur det är. De kan helt enkelt, och saknar sinnet som behövs för att förstå det du säger. Och det innebär ju också att om du bara hamrar på då och tjatar och tjatar och tjatar, men fattar du inte hur fantastisk Gud är? Du måste ge det till Jesus. Kom igen nu. Tjata, 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 tjata. Det hjälper ingenstans. Om något så blir det värre. Vad behöver vi göra då? Då behöver vi gå in i bön. För det är Guds ande som kan lösa upp det här. Och föda den människan på nytt. Så att den får tillbaka det här sinnet. Möjligheten att se och avgöra. Bedöma. Avgöra, utröna andliga ting. Och när jag pratade med min vän på båten, när vi åkte på den här ledarkonferensen jag berättade om, så åkte vi Finlandsbåt 24 timmar. Det var väldigt smidigt för att det blir liksom både hotell och konferensanläggning på samma ställe. Och man kan dessutom titta på utsikten i skärgården. Så vi var på en av vikingarnas båtar och satt där och åt middag. Så märkte jag precis det här. Det är väldigt svårt att klä andliga ting i mänskliga ord. Det är en utmaning. Jag kan ju inte liksom bara bre på och gå på liksom med all min bibelkunskap och hålla ett 2 timmars predikan för honom. Han fattar ingenting, det går ju rätt över huvudet. Bara, så, och det var en bra träning. En jättebra träning. Att liksom väga varje ord på silvervåg för att se, kan du förstå det här begreppet? Eller jag kom på mig själv med att jag ofta behövde säga, ja men liksom, om man förutsätter min världsbild här, där Gud har skapat allting, och vi tänker oss att det är så på riktigt, då blir det så här. Och det kunde han ta in. Liksom. Ja, men okej. Och då var han, det följer ju att han var öppen. För att han ville veta. Det var ärligt ställda frågor. Och hade det inte funnits det, ja, då hade han inte funnits någon förutsättning alls. Det märkte direkt att nej. Så det behövs finnas någonting där. En längtan, ett sökande, en att Gud har liksom börjat att väcka upp någonting.
Jag märker det alltså ofta på jobbet. När mina kollegor har haft olika tragedier i sina liv. Att det ofta då det finns en naturlig öppning på något sätt. Att de vågar föreställa sig en annan verklighet. Och just det begreppet. To imagine, att våga föreställa. Alltså det måste ju vara begynnelsen till en tro egentligen. Att överväga att min egen rationalitet bara är en liten del av något mycket större.
Ja, helt rätt. För det är precis så det är. Alltså det språnget från icke-tro till tro, det är ju egentligen att du byter världsbild helt och hållet. Om man har en icke-tro, då lever man ju i en värld där antingen man betvivlar Guds existens om man är agnostiker. Jag har ingen aning, jag vet inte. Eller att man helt har förnekat Guds existens. Så det där kan inte finnas. Och helt plötsligt så ska du vända om. Och så blir hela din värld satt upp och ner. Vänta, det finns en Gud. oj, det får ju enorma konsekvenser för allting. Det där är ett jättestort steg. Ja, det får man inte, det är det som är grejen. Bra fråga. Vi kan faktiskt inte få det. Frågan var, hur får man folk att ta det steget? Och svaret på det kan du inte. Det måste Gud göra. Vi kan inte med våra medel. Vi kan hjälpa människor att vandra vägar fram. Vi kan förbereda marken och liksom kratta till åkern där och lägga ut lite utsäde och sådär. Men det måste vara Gud som gör växten. För att varje människa som blir född på nytt är ett mirakel. Gud gör någonting i den människan i ett avgörande ögonblick som gör att den människan övergår ifrån andlig död till andligt liv. Så det vi kan och ska göra, det är ju att berätta, att vittna, att undervisa, att sprida evangeliet, sprida budskapet om riket. Det är vad vi kan göra. Och sen, om de inte vill lyssna till någonting, då måste vi lämna det till Gud. För vi kan inte. Vi saknar. Det hjälps vi åt att be för det, tycker jag. För det kommer att vara beroende av att Gud gör det. Vi har ju liksom inget mer att ta till. Som du säger, du har försökt allt. Och du har hållit på så länge. Och då måste vi bara liksom, nej men Gud förbarma dig. Det går inte, det finns ingen annan väg.
Can I share a testimony?
Yes, please.
Yeah. So, a couple weeks ago, I was on the phone with my sister, with the oldest of us, and she told me a testimony about our middle sister that's in between us. And we've been praying for her for more than 10 years, I think, because we grew up Christian. But there was something that she never understood, and that's why her walk turned away from God. And it was really heartbreaking for me and my oldest sister, because we saw the other sister grow away while we were like, yes, for Jesus. And our lives were dedicated, but we saw our other sister draw away from our youth, our church, and soon after we lost contact with her altogether. And yeah, 2 weeks ago, my eldest sister says, Esther, she really changed, something about her changed. And so we got to know that about 6 months ago, the Lord encountered her and he changed her life. And so now, for the past couple of weeks, I've been getting testimonies of Esther is watching YouTube videos about the Holy Spirit.
Oh, amazing.
Or I see her on Discord and she's listening to Christian music. And it's nothing that I really did. I just prayed for her. And like, I had no contact with her. We barely talked. And so it was just the Lord meeting her where she was, because she's pretty lonely. She doesn't really have people around her except for her family. But it was just the Lord meeting her at the right moment where she needed it, and it turned her life around.
Wow, amazing. Thank you for sharing. Wow, I'm going to translate in a minute. But what I want to say to you back is that what probably... your part in this is probably being a witness. Even though you haven't spoken to her, and even though you haven't told her anything, she has been able to observe up close the difference between her life and yours. And probably God used, that's very common, God used something in her to create a longing for what you have. Like she felt something was missing that you had and she didn't. So in that way you helped. So be encouraged with that. Alltså berättelsen som Jana berättade är att hennes mellansyster, de är tre systrar, hennes äldsta syster kommer att berätta om mellansystern som har växt upp i samma troende familj men själv inte liksom kommit till tro fullt ut och gått bort och levt ett liv lite som den förlorade sonen. Och vittnesbörd var nu att hennes äldsta syster hörde av sig och berättade Gud har gjort någonting med våra syster. Och det enda Jana har gjort är att hon har bett. Hon har varit liksom med och bett för sin syster och bara liksom varit sig själv. Och någonstans så har Gud gjort det här verket. Och det är så vi behöver se det. Att vi gör allt vad vi kan. Vi gör allt vad vi kan. Allt vad som ligger i vår makt. Men vi måste tänka, men Gud behöver gripa in och göra någonting också.
Amen. Jag satt i min morgonläsning nu och läste Johannes 6:e och 7:e kapitel. Där står det så tydligt. Den som anden drar eller det till. Så det är han som gör det verkligen. Och det där, apropå den här heliga ande visa saker. Just det, ja. Det måste jag bara be konkret. Heliga ande, dra mina barn till dig.
Ingen kan komma till fadern utan, eller ingen kan komma till mig utan någon som anden eller som fadern drar.
Ja, jag fick ju uppleva när Markus var 15 år. Jag skulle förklara vad underbart det var med Jesus. Och det gick inte. Och då sa Gud tydligt till mig: tjata inte på honom.
Bra.
Utan be för honom. Och han vände ryggen kyrkan, som jag tyckte var så bra. Han gick längre och längre bort från Gud. Han började med droger. Han var i USA. Jag kände att jag hade förlorat min son. Och vi bad hela kyrkan. Och min iranska grupp, som jag var kvinnogrupp, de bad också om att Markus skulle bli frälst. Sen kom Markus en dag till kyrkan på Life Center. Bara klev fram. Mötet var slut. Det var bara frälsningsinbjudan. Så tog han micken och så sa: nu har jag testat det mesta. Nu ska jag testa Jesus. Och han blev frälst. Och jag var så chockad. Men det tog 4 år. Ge inte upp. Tjata inte. Utan gå i bön.
Amen. Halleluja. Gud upprättar och kan göra saker.
Jag tror att ett frö som kan sås till människor som Gud drar i är just att det han säger att han känns igen på den kärlek som vi har för varandra. Och det finns ett stort ansvar vi har, vi syskon, att leva som vi faktiskt lär. Det kan låta hårt, men det är liksom där nyckeln finns. Det är också där som folk börjar undra, vad är det de har?
Nästan så att man skulle kunna tro att jag och Samuel har pratat ihop oss om den här predikan. För det är precis vad jag ska säga nästa punkt. Men det har vi inte. Däremot så är det här som Samuel ska predika om nästa söndag. Just delar av aspekterna. Vad är det vi säger att vi gör som vi behöver också se till att vi gör? Det med att leva i försoning och att vi söker försoning så långt det är möjligt och kommer an på oss. Men det kommer nästa söndag. Men i vers 16 i det här, det sista vi har kvar av det här bibelstycket, så står det att för vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och vad innebär det då? Vad innebär det för oss att vi har Kristi sinne? Eller som det står i de äldre översättningarna, Kristi sinnelag. Ni vet, att ha ett sinnelag, det är att man liksom är skapt på ett visst vis, att det är så jag brukar fundera, ett beteendemönster. Så här, jag har ett sånt sinnelag, jag är lätt för att bli melankolisk eller lätt för att bli arg. Eller man har ett visst typ av sinnelag. Och vi har Kristi sinnelag. Jag vill hitta lite tankar om det här i Filipperbrevet 2:5-8. Var så till sinnes, samma ord, sinnelag, som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det finns någonting i Kristi sinnelag av att lägga bort sitt eget. Det är liksom kärnan i Kristi uppenbarelse till oss. Vad var det han ville visa oss? Vilken princip var det han ville visa med sitt liv? Men det var att han som är värd all ära och som är förhärligad i evighet, som är Guds enfödde son, tömde sig själv på allt och kom till oss som en ödmjuk tjänare. Det är liksom den djupaste kärnpunkten i att ha Kristi sinnelag. Att det handlar inte om mig, mitt och mina. Utan om andra och om Gud. Det är Gud som ska ha äran. Det är Gud som blir upphöjd. och jag får vara med på resan. Så det här Kristi sinnelag, det upphöjer inte sig och sitt, utan det underordnar sig Guds vilja. Om det är någonting som är kontrakulturellt idag, så är det att prata om underordnande. Det är väldigt 2025 att prata underordnande. Liksom. Vi ska underordna oss. Yeah! Det känns rockigt. Men det är jättekontrakulturellt. Det är liksom stryker mothårs mot allt som kulturen har runt omkring oss. Vad då underordna sig? Vad är det här för tryck? Vad är det du pratar om? Men det är precis det som är Kristi sinnelag. Att frivilligt gå in under Guds ordning. Och säga inte min vilja utan din, Herre. Herre, jag vill inte göra det jag känner för. Jag vill göra det du vill att jag ska göra. Jag vill lyssna in din vilja. Och sen göra den och leva på det sättet. Jag vill lägga bort mitt eget och istället söka Guds rikes styrning i mitt liv. Så Kristi sinnelag, det är att betjäna och att ha sin glädje i och sin föda av att göra Guds vilja och hans rike. Precis som Jesus säger till lärjungarna efter att han har betjänat den här kvinnan vid Sykars brunn. Så kommer de ju ut och pratar med honom om mat. Och då säger han att jag har föda som inte ni känner till. Då undrar de, vadå, har någon kommit hit med mat åt honom? Eller vad pratar han om? Min föda är att göra hans vilja som har sänt mig. Det finns någonting livsuppehållande i. Jag vet inte om ni minns det nu när pastor Samuel upp från Mellerud var här och pratade om Guds rike. Så hade han det som en av poängerna i sin förkunnelse just också. Att vi har ett grundläggande behov. Kommer ni ihåg han pratade om Maslows behovstrappa? Att Guds rike liksom lägger till ett första grundläggande behovssteg som går över allting annat. Det är behovet av att göra Guds vilja. Det är precis det Jesus talar om i de verserna. Att liksom det blir mer viktigt för mig att lägga bort mitt eget och följa Gud än att överleva. Det är så martyrskapet fungerar. För de syskon som har tvingats dit liksom i världshistorien, så är det där att det är ett mer grundläggande behov för mig än själva livet. Att jag lever överlåtet till Guds vilja. Det är Kristi sinnelag fullt utblommat i våra liv. Kristi sinnelag är under andens ledning för att kunna utröna andliga ting. Och leva andens liv. Alltså vi behöver ha den här urskiljningen. Vi behöver kunna förstå andliga ting. Om vi ska kunna ta del i att ha Kristi sinnelag. Så frågan vi behöver ställa oss själva är ju förstås då, är jag en andlig människa? Är jag en andlig människa? Har jag tagit emot på det sättet och ser jag spåren av det här i mitt liv? Om svaret är ja på det, för det tror jag hoppas att det är, men då behöver vi be för att få mer av det här andens liv i oss. Herre, hjälp mig att leva mer i det här som jag har fått. Jag vet att jag har fått det. Jag vet att det finns ett före och ett efter. Jag är inte andligt död. Jag kanske sover ibland, men jag kanske är lat ibland, men jag är inte andligt död. Jag har fått det här livet, jag har sett det hända. Jag har valt att leva mitt liv tillsammans med dig. Herre, hjälp mig då. Hjälp mig att få mer av det här livet, för att det är bara där som jag kan vara. Det är bara där jag kan finna den sanna lyckan, glädjen, i att tjäna Gud, att leva livet tillsammans med honom. Men det är också bara där jag kan bli till tjänst för andra, för församlingen och för mina syskon. Om du är andefylld, då uppenbarar Gud sanning för dig. Det är en automatisk process. Om du är andefylld, då kommer Gud att göra det. Så då kan du förutsätta att den processen finns där. Har du levt och tänkt något annat, så glöm bort det nu. Om du är andefylld, då uppenbarar Gud sanning för dig. Då har du den processen i dig. Och kämpar du med den processen och tycker att det här är svårt, det här är jobbigt, kom då. Så tar vi en kopp kaffe och pratar lite och så ber vi lite och så låser vi upp det där, för att det är viktigt. Var och en av oss behöver vara oberoende på det sättet att vi kan gå direkt till Gud och inte vara beroende av någon annan. Om du är andefylld så blir du missförstådd. Den oändliga människan kan inte förstå vad det är du har. Du kommer bli missförstådd, det ingår i spelets regler. Och det är bra att veta om det då. Precis som som Charlotte sa, att Gud sa till henne, tjata inte. För det är ju risk att vi gör det annars. Ja, men om jag säger det tillräckligt många gånger så måste de väl fatta. Nej, men om vi vet med oss att det kommer att bli missförstådd, då får vi hitta andra strategier. Då får vi leta efter de där ärligt ställda frågorna. Och vi får predika med vårt exempel. Ju mer kärleksfull, fridfull och lycklig du kan vara i Gud och vara ett vittnesbörd om att Gud är din skatt oavsett allting annat. Ju mer hemskheter livet kan kasta på dig och du ändå bara ler och går vidare med din Herre, desto starkare och större blir ditt vittnesbörd för människor runt omkring dig utan ord. När orden inte riktigt når fram för att det sitter en slöja i vägen som inte riktigt man kan förstå. Och om du är andefylld, då har du Kristi sinnelag. Det är ett löfte. Det står här i de här verserna. Då lever Kristi sinnelag i dig. Så jag ska sluta där och så ska jag lämna er med en fråga som jag vill att ni samtalar med varandra. Gå och hämta lite mer kaffe, ta en kaka till och så pratar vi lite grann med varandra här sista stunden innan vi går hem. Ser du exempel på Kristi sinnelag i ditt liv? Och vilka är de i sådana fall? Och det här är ju nu då inte en liksom performance review, hur duktig har du varit? Utan det här är, frågan är ställd utifrån, vad har Gud gjort trots dig? Trots att vi är krokiga och trasiga och vi gör konstiga saker. Vad ser du spåren av att Gud har gjort? Vart finns det där Kristi sinnelag i ditt liv där Gud har gjort saker så att du har blivit annorlunda? Så att du är annorlunda än världen runt omkring. Så Fader, vi bara tackar och prisar dig, Herre. Vi tackar dig för din nåd och godhet över oss. Vi tackar dig att du låter Kristi sinnelag råda i var och en av oss, Herre. Men vi ber också om mer av den gåvan, Herre. Vi ber att du låser upp mer, att du låter oss få växa i den gåva du har gett, Herre. Att vi får minnas det här, att vi skakas om och vaknar till när vi väl råkar somna in, Herre, i lathet och bekvämlighet, Herre. Bara be att du skulle skaka om oss, att vi skulle få minnas att glädjen och lyckan finns i att ha dig som vår skatt, Herre. Att vi får leva i ett beroende av din person. Att du är vår centrala källa, Herre. Och att det blir drivkraften. Och att det blir vårt sinnelag, Herre. Att tjäna dig därför att du är värd det, Herre. Att vi får se dig i din strålglans och vem du är. Och hur fantastiskt det är att få vara ett barn i ditt rike, Herre. Och att det får bli grundkraften, drivkraften bakom. För den glädje som väntar oss, Herre. När vi får vara med dig i evighet, Herre, så vill vi här och nu lägga bort vårt eget och tillägna oss mer utav Kristi sinnelag, Herre. Så vi prisar och tackar dig, Fader, för den här stunden. Lämnar över oss själva i dina händer i Jesu namn. Amen.